Stenbrons hemlighet. Prolog. År 1141, enligt den amorniska almanackan. Den unge mannen stod vid det enorma fönstret som vid klart väder hade en vidunderlig utsikt över havet. Men nu var ovädret över dem. Regnet slog med ett vilt smatter mot glaset. Blixtar korsade den sotsvarta himlen. Vinden ylade i den hårda stormen. Vågorna välvdes upp höga som enorma murar. Det kändes som om havet gjorde uppror mot palatset. Vädret var en spegel av hans sinnesstämning. Bogard vände blicken in mot rummet, eller rummet, det var en stor sal. Enorm kanske var ett bättre ord. Den rymde flera hundra personer och användes mestadels vid stora sammankomster. Trots sin storlek var salen inte en ekande tomhet. Väggarna pryddes av enorma tavlor från Tulisiens historia. Mellan tavlorna stod blankputsade rustningar. Vackert handknutna mattor täckte stengolvet och mängder med ljuskronor hängde från taket i förgyllda kedjor. Det var här, i denna sal, som de fasansfulla händelserna tagit sin början. Han sökte sig tillbaka till den kvällen för en vecka sedan. Minnet smärtade honom djupt. Som traditionen föreskrev hade det hållits en stor festmåltid här. Firandet av den sköna Eira, Tulisiens vackra gudinna. Med denna fest hedrade man hennes minne. Samtidigt, utanför palatsets väggar, firades vårens ankomst. Man gladdes åt att värmen var på väg tillbaka, att havet återigen skulle bli farbart, att stormar och köld fick vika undan. Krogägare och värdshusvärdar bjöd på enorma mängder av grillat kött. Man hade fontäner av vin att dricka ur. Emiren stod för notan. Fattig som rik kunde äta och roa sig allt efter behag. Seden var djupt rotad och älskad av befolkningen. Det kom väldigt många nobla besökare till palatset från alla länderna i Amornia, undantaget Nazarien. Man åt och drack. Det hölls tal för att hedra gudomligheterna och allt avslutades med en bal. Dansen var en uppskattad förströelse. De högvälborna damerna och herrarna valsade runt i salen till en stor kammarorkester och dansen avslutades vid tolvslaget. Nu hade det ohyggliga hänt. Hans far, emiren, hade blivit förgiftad. Det var som en hemsk mardröm. Just då var ingen medveten om att något hänt, att någon förgiftat köttbiten emiren fått serverad. Det hade varit ett långsamt verkande gift som inte upptäckts förrän flera timmar senare. Först i efterhand hade man lyckats spåra giftet i den bit av köttet som fanns kvar. Man hade även hittat klädesplagg av samma slag som upppassarna burit under kvällen. Mördaren hade med stor sannolikhet klätt ut sig till en dylik. Men då, mitt i natten, när faderns personliga upppassare kommit och väckt honom, hade han inte vetat något om allt detta. Hans far Bogard den äldre hade hastigt insjuknat. När han kom upp till faderns gemak rådde stor förvirring. Högste prästen, en massa helare och inte minst upppassarna irrade runt. Och fadern låg vitblek i sin stora säng. Han såg ut att ha åldrats 20 år på de få timmar som gått sedan de skildes åt. Bogards mor hade omkommit i en jaktolycka några år tidigare och nu fanns bara fadern kvar. Rummet var så fyllt av folk att han nästan fick syrebrist. "Var snäll och öppna ett fönster", bad han den närmaste upppassaren. Hans blick vandrade runt rummet, såg på alla dessa människor som trängdes runt hans far. Emiren hade kallat fram honom till sängkanten och med en enorm viljansträngning höjt rösten och bett alla andra att lämna gemaket. När väl de två männen var ensamma reste sig Bogard den yngre från sängkanten, gick fram och förslöt återigen fönstret. Fadern tog så till orda med svag stämma. "Min son, det finns saker du måste få veta innan allt är slut med mig. Jag har inte lång tid kvar, vad än helarna säger. Jag har alltid vetat att denna dag ska komma, Till slut har de lyckats. Men far, du kommer att bli bra. Var snäll och var tyst nu. Lyssna noga på mig. När jag är borta måste du, som blir den nya emiren, ta över. Det finns människor du måste kontakta och saker som du måste göra. Sedan berättade fadern om de heliga relikerna som absolut måste skyddas. Vikten av att studera de profetior som hörde ihop med dessa ting. Han talade med honom i över en timme. Bogard fick reda på alla saker som måste skötas, vilka personer han kunde ta hjälp av. När alla plikter och måsten avhandlats kom fadern in på modern. Att han nu skulle få återförenas med den kvinnan han älskat och saknat sedan hon hastigt ryckts från dem. Bogard, sa fadern, du måste vara väldigt försiktig. Det är stora krafter satta i spel som vill få bort oss från tronen. Jag måste upprepa denna begäran igen. De heliga relikerna besitter en väldig kraft. De måste skyddas till varje pris. Emiren slöt ögonen för en stund, öppnade dem igen och sa: Har du förstått allt detta nu? Ja, far, sa Bogard med tårar rinnande ner för sina kinder. Men far, hur ska jag klara allt detta? Du får inte lämna oss nu. Jag klarar inte allt du ber mig om. Jo, det kommer du att göra, viskade den nu nästan sovande emiren. Du måste bara kontakta de personer jag gett instruktioner om. Då kommer du klara av allt. Du är starkare än du tror. Dessutom kommer hjälp att ges dig. Du kommer få hjälp från oväntat håll. I framtiden finns det även en flicka. En flicka med krafter som vi inte kan förstå. Hon ska bli vår räddning. Så står det skrivet. Med de orden slöt fadern återigen ögonen och somnade. Bogard kände sig förvirrad. Han förstod inte det där med hjälp från oväntat håll och det om att en flicka skulle bistå honom. Han gick med tunga steg mot dörren för att kalla in helarna igen. Han funderade djupt på det sista fadern sagt om hjälpen. Vad eller vilka var det? Hans oro ökade. Han kände sig inte alls redo att axla sin fars roll. Detta var nu en vecka sedan fadern hade somnat in lugnt tidigare på dagen utan att egentligen varit vid medvetande något mer. Bogard var förtvivlad av sorg och vanmakt inför faderns frånfälle och det som nu skulle ske. Strax efter att fadern somnat in kom ett sändebud till honom i den del av palatset där han hade sina privata rum. Tjänaren hade överlämnat ett pergament. Bogard kunde knappt läsa det eftersom hans ögon var svullna av alla tårar. Men han rullade upp pergamentet. Det var en befallning. Han fann inget bättre ord för den text han läste. Den uråldrige sierskan ville träffa honom nu ikväll. Bogard blev nästan lamslagen. Sierskan var en fruktad person i hela landet. Hennes förebud var skräckinjagande, skrämmande och ofta ytterst sanningsenliga, och sällan delgav kvinnan några goda nyheter. Han bävade vid tanken på vad han skulle få veta. Så här stod han nu och väntade på att hon skulle anlända. Ett lätt vinddrag fick Bogard att vända sig om. I dunklet vid dörren står en skepnad. Sierskan. Hela hon ser ut att skimra. Mörka kläder täcker hela hennes kropp, utom en glugg för ansiktet. Hon verkar ytterst liten i denna stora sal. Den nya emiren tittar uppfordrande mot henne. Häll dig, du unge emir av Tunisien, hör min syn, sa sierskan med en beslöjad stämma. Du ska få ett stormigt liv. Många sorger ska drabba dig och din familj i åren som komma ska. Du måste ta dig i akt för de mörka krafter som satts igång med början med din faders död. Den som även var ämnad för dig. Jag har sett mannen som förgiftade maten din ärevördige far åt. Han är nu själv död. De krafter som fick honom att mörda emiren av Tunisien smider hemska planer. Men jag har även sett en ung flicka med krafter i antagande som inte skådats sedan den tulisiska gudinnan Eira beträdde jorden. Hon kommer att komma till din hjälp i en framtid. Men o du Bogard, den nionde av din ett, ta dig i akt för mörkrets fasor som nu börjar byggas upp bortom bergen. Dagen nalkas då kraften i mörkret kommer att försöka släcka ljuset. Bogard rös till. Kylan i rummet blev påtaglig vid dessa ord. Han skulle precis ställa en fråga. Hade tittat bort mot en målning av sin farfar och vänt bort blicken en kort sekund. När han tittade mot dörren igen fanns ingen där. Sierskan var försvunnen. I det stora landet i öst stod den asariska härskaren och stirrade in i eldstaden. Hans sinne var lömskt. Det hördes en lätt knackning och en dörr öppnades. Min mästare, jag har just mottagit besked om att uppdraget i Tulisien är fullbordat. Emiren har inte långt kvar nu. Nazguru vände sig om och stirrade med lågande blick på sin tjänare. Så den fördömde lönnmördaren har lyckats i sitt värv. Emiren och hans eländiga avkomma är ett minne blott. Rakor tittar förskrämt upp på den onde mannen. Han får höja blicken då härskaren är över 6 fot lång. Han stammar till svars. Ja, alltså, vår utskickade man lyckades preparera köttet emiren och hans son skulle äta. Men just när det serverades inträffade något så sonen försvann. När han väl var tillbaka hade tjänarna bytt ut maträtterna mot nästa. Så det är bara emiren som ligger för döden. Den unge pojken klarade sig med tur. Nazgorus röst blir iskall. Så sonen kommer att överleva. Kallar du det ett utfört uppdrag? Förlåt, o store mästare. Jag menade inte att fara med osanning, men sonen är bara en yngling, endast 17 år. Vad kan han utgöra för hot mot dig, min fruktade herre? Den nu rasande kungen av Nazarien tar tag i nacken på sin undersåte, rycker upp honom från den hukande position han intagit. Begriper du inte din lilla råtta? Ynglingar växer upp och blir män de också. Jag ville att deras ett skulle förintas. Efter det att vi lyckades anordna olyckan som tog hustruns liv så skulle nu fadern och sonen röna samma öde. Men nu har du misslyckats. Den avskyvärda ätten lever vidare i sonen och vi kommer aldrig kunna göra ett försök till på länge. Försvinn nu min åsyn, ditt yngel! Och ta hand om lönnmördaren. Han måste genast dödas. Rakor skyndar ut ur rummet. Han känner sig helt förtvivlad. Om han misshagar sin herre igen kan det bli slutet. Och hans hjärta hamnar på offeraltaret. I dörren stöter han ihop med en ung pojke. Det är den mörke kungens son, Halham. Är far upptagen? Frågar ynglingen. Rakor är för uppskärrad för att svara och skyndar bara bort allt vad han kan. Halham ser efter honom, rycker sedan på axlarna och öppnar dörren. Han kan höra sin far tala med den gamle sierskan. Han hör något om att tiden ej är inne än att befria deras hemska gud och han hör sin far svara: Det är jag som ska utföra det, ingen annan. Jag är den största av dem alla. Mitt rike ska sträcka sig från kust till kust. Jag ska förgöra den som sätter sig upp mot mitt styre. Halham drar sig tillbaka och kliver in i skuggan igen. Hans far verkar vara helt vansinnig. Han bestämmer sig för att uppsöka sin mor istället.